Vi ska läsa ett liten bibelvers ifrån Efesierbrevet 2:20. Där det står så här: Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Hans verk är vi här också. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Jag har tänkt som ett litet tema idag. En Gud som går före och med sitt folk. Förra söndagen så predikade Ida om en Gud som vill laga det som är trasigt. Lyssna gärna på den predikan på hemsidan. Och igår hade Erik bibelstudium om Guds mission, Guds tanke, Guds uppdrag genom historien från Eden till Uppenbarelseboken. Också väldigt spännande. Stäng av tvn en kväll i veckan här och så sätt på datorn på hemsidan och lyssna där. Vad som Guds mission, Guds plan, Guds uppdrag. En Gud som går före och med sitt folk. Jag blev lite full i skratt när Ida tog det här med lotsen på Linnorgsvägen. Ibland blir det ju lite fel också det här med. Jag skulle iväg däråt en morgon klockan 6 och så tog jag gamla Linnorgsvägen förbi Ingmar och Monikas där och stod och vänta på lots. Så såg jag ett lys upp i backen och så tänkte jag så här att ja, men där är lotsen. Jag kör efter snabbt så slipper jag stå och vänta så länge. I mörkret och dimman var det. Bara det att det var ett annat lyse. Och istället så möter jag lotsen och alla de andra från andra hållet i mörkret och fick backa och försöka komma in på en liten sidoväg. Och så följde jag efter på det hållet och sen följde jag efter tillbaka igen. Och ja, det blir lite krångligt. Så kan det vara ibland. En Gud som går före och är med sitt folk. Och då handlar det ju om att vara uppmärksam på var han finns, var han går, hur jag ska följa. Man kan ju ha det här lilla perspektivet på de här verserna att han har förberett goda gärningar som vi får göra i vardagen för våra medmänniskor. Och det är ju jättebra och fint. Men det kan också stå för det här större sammanhanget. Vi är skapade för goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Hela vårt liv, hela vår inriktning. Och det kan man kanske tänka sig, vad kan jag göra i detta stora? Ja, men Gud kan och han kan leda. Jag tänkte vi skulle ta några exempel ifrån Bibeln, både Gamla testamentet och Nya testamentet, och något egen tanke i det här idag. I Första Mosebok 12 så kallar Gud Abraham. Och han säger till honom att gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus. Och så står det också, jag ska vara med dig. Eller till det land som jag ska visa dig. Abraham är 75 år gammal. Och i Hebreerbrevet 11 så står det att han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Det är lydnad att liksom höra Gud och så tar man steg och går. I kapitel 46 i första Mosebok. Så läser vi om Jakob, sonson till Abraham. Han är gammal här, han är 130 år. Och det som har hänt innan där är ju att hans söner, de här 12 bröderna, har skickat iväg sin näst yngste bror och sålt honom som slav till Egypten, Josef. Och så småningom så händer ju det här hur Gud har varit med hela tiden i det här som har varit så svårt och mörkt och omöjligt för Josef. Och så blir det ju så med liksom, det är lite Guds humor i det hela, att bröderna får komma där och be om säd därför att det är hungersnöd. Och så är det Josef som får förmedla hjälpen till dem. Och så småningom blir det ju som så att Josef säger att den här hungersnöden kommer att vara i 7 år. Så res hem och ta med far Jakob och kom hit till Egypten. Och då står det så här, Jakob verkar vara lite tveksam till det här. Han vet ju det, att löftena till hans farfar Abraham var ju att det var det här landet, det var där de skulle finnas, det var där de skulle bo. Men då kommer Gud till honom och säger så här i vers 2. Nej, 3 är det, va? Jag är Gud, din fars Gud. Var inte rädd för att resa till Egypten. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska själv följa med dig till Egypten. Och jag ska föra dig tillbaka därifrån. Jag går med dig. Jag ska själv gå med dig. Och föra dig tillbaka därifrån. Och så får Jakob resa och han får 17 år i Egypten innan han lämnar det här jordlivet. Så går åren och folket förökas i Egypten. Och vi som kan Bibeln, vi vet hur de fick lida under egyptierna som slavar. Och de ropar till Gud. Och så kommer Gud till Mose i andra Mosebok kapitel 3. Och så är det den här brinnande busken. Och Mose han går fram och så hör han Gud tala. Och så säger Gud i vers 7. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Jag har hört hur de ropar över sina plågor. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem. Jag har sett, jag har hört, jag känner med dem, säger Gud. Och Mose han protesterar, sen någon annan, inte mig. Och så säger Gud i vers 17, jag ska vara med dig. Jag ska vara med dig. Och så småningom vet vi som kan historien att efter mycket möda så blir de befriade från Egypten, får gå genom Röda havet, får gå ut i öknen för att fira gudstjänst som Erik sa här i början. Och så står det om där i öknen så här. Herren gick framför dem om dagen i en månpelare för att visa dem vägen. Och om natten i en eldpelare för att ge dem ljus. Herren gick framför dem. En Gud som går före och med sitt folk. När Jesus i Nya testamentet kallar de första lärjungarna så säger han ju till dem: kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Där fick de ju gå rent bokstavligt med honom och följa, tränas och så vidare. Testas, misslyckas, börja om igen och så vidare. Och så kommer den där dagen när Jesus ska lämna dem. Och då säger han att ja, nu är ni färdigtränade. Nu får ni klara det här själva. Nu lämnar jag er. Nu får ni göra så gott ni kan. Säger han så? Nej. Jag ska vara med er alla dagar in till tidens slut. Ett sammanhang till ifrån Bibeln. Apostlagärningarna 10. Som handlar om Cornelius. Och de första verserna där, det handlar ju om vem han var. Hur han var en slags chef inom romarnas styre. Alltså en hedning i Israels folk. Men hur han bad till Gud och hur han gav gåvor. Och vid ett tillfälle så får han änglabesök. Och så säger ängeln till honom att du ska hämta en som heter Petrus. Han bor där och där. Skicka bud efter honom. Han ska visa dig vad du ska göra. Och samtidigt får ju Petrus en syn. Och så småningom kommer han till Cornelius hus. Och när han är där hemma hos Cornelius och börjar tala om Jesus och om frälsningen, så kommer den helige ande ner över hela det här huset. Och de börjar tala andra språk. Och Petrus, han är förundrad, men säger att låt dem döpas. Men så kommer kapitel 11. Vers 1-3, när Petrus kommer tillbaka till Jerusalem. Så står det så här: apostlarna och bröderna i Judén fick höra att även hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem började de angripa honom och sa: du har varit inne hos oomskurna män och ätit med dem. Alltså, det fick man ju inte göra som jude. Och Petrus, han förklarar vad det var som hände. Och så kommer han till en slutkläm i vers 17 där det står så här: om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi kom till tro på Herren Jesus Kristus, vem är då jag att jag skulle kunna hindra Gud? Och då står det så här: när de hörde det lugnade de sig och prisade Gud och sa: då har Gud till och med åt hedningarna skänkt omvändelsen som ger liv. En Gud som har förberett, talar om att gå i förutberedda gärningar. Det är det ju verkligen här på något sätt. En Gud som går före sitt folk och finns med. Jag har många gånger här, en del kanske inte har hört det, ett eget vittnesbörd om det här. När vi började som pastorer, Ingrid och jag, 1982 och kom till Nässjö. Och de första åren så handlade det om att bygga om kyrkan och bygga till kyrkan. Och det var många begravningar. Och ja, vi såg inte liksom så mycket av det som vi ville skulle hända ske. Och jag kom till en punkt när jag liksom sa till Gud att det här går inte, jag kan inte, du får ta någon annan. Så var det en ledardag ute på Rallingsåsgården. Och han som talade där, jag kommer inte ihåg vad han talade om, men på eftermiddagen så skulle det vara förbön. Och så kallade han fram liksom från varje plats. Så det var jag och vår ordförande Rudolf fick gå fram. Och så skulle de be för oss och för den församling vi var i. Och när han började be så började han profetera. Och säga att jag ser dig döpa människor som du inte hade väntat dig. Säg inte att du inte kan och att det inte går, precis det jag hade sagt. Var frimodig och uppfinningsrik. Jag ska vara med dig ungefär så. Jag kan det fortfarande, för det liksom etsade sig fast i hjärtat. Och när vi åkte hem så sa vi till varandra, vad ska det bli av det här? Vad är detta? Och bara några veckor efter så började det hända i stan. Det var två basketspelare som blev frälsta först. Flera iranier som kom till tro. Ungdomar utifrån som kom till tro. Trasiga människor som kom till tro. Och så kom de och sa, vi vill bli döpta. Är det någon som kan döpa oss? Och fastän vi hade fått det här innan så blev det ändå liksom lite, eller blev åtminstone jag lite tagen på sängen och allt det här. Och ni vet, hur gör man när ungdomar står framför en och säger, vi vill ha tag i det här. Säger man liksom, ja, vi får vänta till styrelsen om 3 veckor och så har vi församlingsmöte om 1,5 månad. Nej, jag bara kände, nu kör vi. Så vi liksom lät det ske. Och efteråt blev det nästan som det här. När vi hade styrelsemöte. Vad är det vi hör? Vad är det som sker? Och då hade jag läst det här sammanhanget. Och jag sa, jag kan inte hindra Gud. Jag tror det var han. Och som väl var det samma i Nässjö som i Jerusalem. Att de lugnade sig och prisade Gud. Och sa att ja, men det här, det måste vara Gud. Och det blev början liksom på något år eller 1,5 år. När ganska många kom till tro. När vi flyttade hittade jag en liten bönelista. Där jag hade skrivit 35 namn på nyomvända. Under de här åren. En Gud som går före. Som liksom förbereder. Goda gärningar för att vi ska få vandra i dem. Jag håller på att läsa en bok jag fick låna av Gunnar här. Flavia. I skuggan av kartellen. En tjej som växte upp i en familj i Stockholm. Totalt kaos genom barndomen och ungdomstiden. Och ja, i det här med Sebastian Staxet och den här kartellen och detta. Och så småningom så kommer hon till tro genom att hon träffar en kille som är kristen. Som ganska, det är spännande den här boken, som ganska nyfrälst, så får hon se en syn, eller en dröm. Hon drömmer att hon liksom går ut från huset och så står alla de här killarna, hennes bror var en av de värsta i det här. De står med sina hundar och sina vapen utanför. Och så ser hon en sån här vit spärrlinje som ungefär som på gatan när man inte får köra över på gatan. Och så ropar de liksom, kom över till vår sida. Alltså lämna tron. Och hon liksom står där ensam och skakar av rädsla inför hatet i deras ögon och drogerna som liksom kommer och hundarna som skäller och vapnen som liksom är dragna. Men så upplever hon i drömmen hur Guds kraft kommer över henne. Och hon börjar ropa de bibelord som hon kan utan till, liksom några stycken om ty så älskade Gud världen och den som tror på honom blir frälst. Och hon ropar dem jättehögt. Och när hon ropar så tystnar den här andra sidan. Och hon ropar, kom över ni till den här sidan. Och så vaknar hon. Och hon funderar, vad är det här? Vad var det här för en dröm? Men hon förstår att det är från Gud. Och hon pratar med någon pastor och så vidare. Och så skriver hon där hur hon börjar, jag tror nästan ett års tid, att be den här bönen. Kom över till den här sidan. Kom över till den här sidan. Kom över till min sida. Och till Guds sida. Och så får hon se hur hennes bror blir frälst nere i Sydamerika. Där han hade fastnat i någon knarklangning och satt i fängelse. Blir frälst där. Sebastian Staxet och andra här i Sverige. Och så beskriver boken det här. En Gud som går före. En Gud som går med. Var går Gud idag? Vad är hans steg? Vad har han förberett för goda gärningar som vi ska vandra i? Jag önskar att jag skulle kunna säga, nej det gör jag inte förresten, tydligt att så här är det. För jag tror inte det fungerar på det sättet. Utan det handlar om att vi med vår längtan och våra önskan liksom ska söka honom. Och då kommer han att visa och tala. Därför att han är en Gud som går före. Den här coronaperioden för mig har det varit påfrestande. Svår att hantera. Jag predikade ju för något år sedan här om hopp. Och sa ungefär något sånt där att jag liksom brottas med det här. Vad är det här tiden? Vad är det som har, vad har det inneburit? Är det en förberedelse för svårare tider? Är det inledningen på ett andligt uppvaknande? Är det en straffdom från Gud? Då svarade jag med att Ingrid hade predikat vid ett tillfälle och från första Petribrevet. Det här att en prövotid när tron prövas. Och där kände jag att jag landade i. Men det kanske är något mer i det här. Men nu när vi förhoppningsvis liksom är i slutfasen. Vad vill Gud? Var är hans spår? Jag har några saker som jag tror alltid ligger på Guds hjärta. Och där vi liksom kan vara väldigt säkra när vi följer honom. Och det första, det är människor som inte har hört. Människor utanför, som vi säger ibland. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Där kan vi få följa honom. Behövande människor. Den vi kallar små ibland. Vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig, säger Jesus. Där finns Guds hjärta. Men också Guds barn, Guds folk, det ligger på Guds hjärta. Och där kan vi få betjäna varandra. Första Petribrevet i 2:17, där säger Gud om, eller där säger ju Petrus när han skriver om vörda Gud. Visa aktning för alla människor. Älska era trosyskon och ha respekt för överheten, kejsaren. Så älska era trosyskon. Det är inte alltid lätt att liksom höra Guds röst och att höra Gud tala. Jag letade hemma efter en bok. Nu glömde jag få med den upp ett ögonblick här. En gammal bok som betydde mycket för mig i ungdomen när jag var i kanske 20-årsåldern och brottades med livet och liksom inriktningen och så vidare. Ledd av Gud heter den. Jag hittade den faktiskt i bokhyllan. Den är alldeles, det är lösbladssystem, så jag har läst den mycket. Där ger han 3 ledljus. Han gör en berättelse om en hamn i Italien, tror jag det är. Det var väldigt svårt att liksom komma in till hamnen. Och där satte man liksom 3 fyrar på linje. Och när sjöfararna visste att det här såg ut som en fyr, då var man rätt. Såg man det som 2 eller 3, då skulle man köra på grund. Och så säger han i den här boken att lite så är det med Guds ledning. Han har gett oss 3 sån här ledljus, fyrar. Det första är Guds ord. Det andra är andens vittnesbörd i vårt hjärta. Och det tredje, det är Guds frid. Han är lite otydlig i den här boken, för vid några tillfällen så har han en 4:e. Men det var väl bara 3 eller 4 ljus där. Att omständigheterna också kan liksom visa på Guds ledning. Men jag tror det är viktigt. Det betyder mycket för mig. Guds ord, andens vittnesbörd, Guds frid i hjärtat. Att omständigheterna, att det är inte bara en sak, utan att de liksom är i linje med varandra. En sak säger han i den här boken, jag funderade på om jag skulle ta med, men jag gör det. Han säger, Gud sanktionerar aldrig orättfärdighet. Han är rättfärdig, han är sann. Han går aldrig före när det handlar om orättfärdighet på något sätt. Jag ska läsa ett litet stycke av den här boken till sist. Vi är lovade glädje och frid i Jesus. Aposteln Paulus säger att Guds rike är rättfärdighet, sen frid och glädje. Du kan inte fuska med din deklaration och hysa agg mot din svärmor och ändå vara kristen och ha frid och glädje i ditt hjärta. En gång bad jag och talade om för Gud hur mycket jag älskade honom och ville tjäna honom. Jag hade lämnat flottan och hade bara varit kristen en kort tid. Tanken som kom till mig var ofelbart Guds röst. Fint, min son, kommer du ihåg all den medicin du stal från flottans förråd? Jag hade ett riktigt sjukhus hemma, så jag våndades. Ja, Herre, jag vill att du ska gå tillbaka med den. Men Gud, om jag går tillbaka kommer de att sätta mig i fängelse och jag kommer aldrig att komma ut. Packa ihop och gå tillbaka med det. Jag packade 2 stora papperskassar fulla med mediciner, medicinska instrument, förband, tabletter och allt och åkte till marinbasen. När jag kom till dagofficeren sa jag: "Sir, jag har ett ärende till läkarofficeren." Han tittade inte ens i mina kassar utan sa: "Skriv på här." Jag kom in genom grindarna och sjönk ner på trottoaren med hjärtat i halsgropen. Tack Herre för att du hjälpte mig genom grindarna. Jag gick genom en korridor mot läkarofficerens kontor och någon ropade på mig genom en öppen dörr. "Bob, var är du på väg?" Jag berättade för honom att jag hade 2 kassar fulla med stulna saker som jag var på väg att lämna tillbaka. "Vad är det med dig?" sa han. "Alla stjäl ju från flottan." Jag stannade och jag fick tala med honom i 2,5 timme om Jesus och vad han gjort i mitt liv. Slutligen sa han: "Jag är civil förrådschef. Jag kan lägga tillbaka de här sakerna på hyllorna för dig. Går du hem? Det är livsfarligt att umgås med en sån som du." Han satte medicinen på plats och jag lämnade basen som på moln. Jag tänkte: kan Gud invadera en marinbas så här, då kan han göra vad som helst. Om jag hade vägrat att gå tillbaka med medicinen skulle jag ha inlett ett farligt undanflyktsmönster som bara hade lett mig till negativa andliga symptom och till att bli oanvändbar för Guds rike. Be Gud att han hjälper att våga se dig själv som du är. Uppenbara dina vanemönster, avslöja din undanflykter och dina egenheter. Vi är alla sådana. Gud kommer att ingripa i vårt vardagsliv på ett sätt som kommer att hålla dig på helspänn. Amen. Vad har vi sagt här idag? Ja, Gud är en Gud som går före sitt folk och med sitt folk. Vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som han har förberett för att vi ska vandra i dem. Guds ord, Guds ande och Guds frid är liksom ledljus som vi får följa. Herre, tack för att du vill leda oss just nu i den här tiden på ditt eget förunderliga, suveräna sätt som du alltid har gjort med ditt folk. Tack för Gamla testamentet. Tack för de första lärjungarna. Tack för hur du fortsatte med det genom hela Nya testamentet. Och tack för att du gör det också idag, Herre. Hjälp oss att vi kan se, förstå och höra vad det är du vill visa oss just här och just nu. Led våra steg, du Herre. Amen.